Amen. Amen. Varsågoda och sitt och tack ska ni ha, lovsångare. Trevligt att se er igen. Och ni har överlevt slalombackar och sportlov och sånt. Ni som har haft vintersemester redan. Sen finns det väl en del som har att se fram emot det, tänker jag ännu. Men ta det sakta i backarna och se upp med halkar. Dagens bibelord som jag vill börja med så hämtar jag från Matteus 6 och vers 22. Där Jesus säger så här: ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt så får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Ja, hur är det? Har du friska ögon? Jesus säger här att det är viktigt att våra ögon är friska. Därför att det är ögonen som ger kroppen ljus. Och om ögat inte är friskt, så då är ju kroppen lagd i mörker. Och en kropp som är lagd i mörker så får lite problem med att orientera sig. Och problem med att hitta rätt. Jag har själv lite problem med min syn och jag är faktiskt helt beroende av de här hjälpmedlen som jag har på min näsa. Skulle jag ta bort dem så är ni nog en riktigt flummig massa. Ja, nu flummig kanske ni inte, men grumlig och liksom så här ganska diffus. Och jag skulle inte hitta hem till Kvävlax ikväll. Åtminstone ska jag absolut inte sitta vid ratten. Och jag har faktiskt haft en del problem ända sedan 20-årsåldern, så ibland så tappar jag synen helt fullständigt på liksom ena ögat. Och det har hänt många gånger när jag predikar. Faktiskt inte här i Sion. Jag vet inte vad det beror på. Trots att vi har strålkastare i ögon. Det har jag inte nu, tack och lov. Men det har varit väldigt obehagligt. Att mitt i alltihopa liksom bara läggas på något sätt i mörker. Och liksom den där känslan av att nu liksom tappar jag kontrollen. Och ingen läkare har ännu lyckats hitta vad det är för fel på mig. Men jag tycker jag är helad nu. Jag vet inte, det är länge sedan jag har upplevt de här problemen. Men nu talar ju Paulus inte om våra fysiska ögon, det förstår vi. Utan han är ute efter det här med vår andliga syn. Våra andliga ögon, hjärtats ögon. Och det är viktigt med seenden. Och det Paulus är ute efter, det är ju om vårt hjärta vandrar i mörker eller ljus. Och utgångspunkten för att vi ska ha ett friskt seende, friska ögon, så det är ju att han som säger om sig själv att han är världens ljus, att han bor i ditt och mitt hjärta. Jesus säger, jag är världens ljus. Och då förstår du att om han som är världens ljus bor i ditt hjärta så får du del av hans ljus. Så jag tror så här att ju mera Jesus, ju mera av den helige ande i ditt hjärta, desto mera så tränger ljuset undan mörkret. Och därför så behöver vi mera Jesus, vi behöver mer av den helige ande i våra liv, inte sant? Så det är liksom utgångspunkten. Vill du ha ett gott och friskt seende, om du vill hitta den väg som leder till livet och inte till fördärvet, då behöver du Jesus i ditt liv. Men det räcker inte med bra synförmåga om vi tittar på fel saker. Ni som har hört Carl Gustaf Severin predika, så ni vet att han har en sån där lite speciell humor. Och jag kommer aldrig att glömma när han undervisade på pastorsdagarna. Det är ganska många år sedan nu. Jag minns att vi var nere på Sjömansro. Och han undervisade om Simson i Gamla testamentet. Och så sa han att Simson fick problem med det här med synen. Och jag satt där och tänkte, oj, hur kan jag ha missat det? Att jag har inget minne av att jag skulle ha läst i min bibel att Simson hade problem med synen. Och ni vet, lite den där känslan för en predikant. Att man känner sig lite avslöjad. Jag har läst bibeln så många gånger. Och liksom, hur kan jag ha missat det här? Men så kom ju fortsättningen. Jo, det var så att Simson, han började titta på kvinnor. Ni kommer ihåg Delila som sen bedrog honom och liksom ledde till fördärv för det här Simson. Och där är så bestod hans synproblem enligt Carl Gustav Severin. Att han började titta på fel saker. Konung Salomo, han drabbades av samma synproblem på ålderns höst och det blev hans fall. En otrolig framgångssaga. Israels mäktigaste kung. Men tänk att den här vise, mäktige kungen, han liksom schabblar bort hela sin karriär och rikets framtid genom att börja titta på fel saker. Titta på kvinnor som får honom att avfalla från tron på Israels Gud, överlåtelsen till Israels Gud. Och konsekvensen av det så leder faktiskt till att riket delas. Och Israel lever fortfarande med konsekvensen av det. Riket splittrades i Nordriket och Sydriket. Och stammarna splittrades runt hela vår värld och är fortfarande splittrade. Och det är många som leder av sådana här synproblem, tittar på fel saker som leder fel i våra liv. Kanske i fördärv, ett tilltrasslat liv. Och det är lite så där. Jag har varit med och sett ganska mycket. Att börja det trassla lite så finns det en tendens att det börjar trassla ännu mer. Så se upp för det där trasslet. Det är inte oväsentligt vad vi tittar på. Vilka filmer du ser på, vad du ser på internet, vad eller vem du tittar på din arbetsplats. En av fiendens sluga ingångar i livet, det är just att få oss att börja titta på fel saker. Så vaka över vad ditt öga ser. Min fråga idag, det är rubriken jag satt idag, det är: vad ser du? Och jag har några punkter. Och första punkten, jag har skrivit så här: vi ser det vi fäster blicken på. Och nu får jag nog säga som Stefan Sigbrits brukar säga: det här är djupt. Det här är djupa saker. Om du tittar på mig, om du fäster blicken på mig nu, så ser du ju mig. Du ser inte den som sitter bakom dig. Så enkelt är det. Och därför så ställer jag den här frågan idag. Att vad ser du? Var fäster du blicken? Var har du ditt fokus? Vad är det som får din uppmärksamhet? Det är nämligen så här att vi påverkas av det som våra ögon ser. Och jag tror att det är viktigare än vad vi tror, både som enskilda Jesus lärjungar och också som församling. Var vi har vår blick, vad som får vår uppmärksamhet. Det som får vår uppmärksamhet så får också inflytande i oss. Och därför så har jag tre frågor idag som jag skulle vilja ställa oss inför. Och fråga nummer ett, det är: ser du det positiva eller det negativa? Att vilket ser du först? Ser du potentialen hos din medmänniska eller ser du bristerna? Ser du styrkorna först? Ser du svagheterna först? Ser du det som den andra gör bra eller ser du det som den andra gör mindre bra? Och det kan ju vara väldigt stor skillnad på oss människor i det här avseendet. Jag gör ju en del hembesök och vet ni, ibland så kan det vara ganska tvära kast i atmosfären när man kliver in i hem. Men det finns ju de här människorna som vi brukar säga att de har en positiv livssyn. Och det är ju någonting så förunderligt med dem. Du hör dem nästan aldrig klaga och du hör dem inte tala illa om andra människor. Och De har utmaningar, de möter problem, de möter svårigheter precis som du och jag. Det är inte liksom det att de skulle ha ett lättare liv. Men också när de möter svårigheter och utmaningar så finns det någonting hos de här människorna som gör att de väljer att se de ljusa tårna, de väljer att se det goda mitt i utmaningarna. Och nu säger jag faktiskt väljer, för jag tror att det handlar mycket om ett val. Att vi väljer var vi sätter vår blick. Jag har ett motto som jag har myntat för mitt eget liv. Utmana mig själv med. Och jag brukar säga så här. Jag väljer inte utmaningar. Jag får inte välja utmaningar i mitt eget liv. Men jag får välja vad jag gör av dem. Och det är där som jag tror vår stora utmaning ligger. Att vi väljer själva var vi sätter vår blick. Om vi sätter det på det negativa eller det positiva. Och det är underbart med de här människorna som liksom sätter sin blick på det positiva. Därför att det är liksom... Du blir glad, du blir styrkt när du träffar såna här människor. Och det liksom smittar av sig. Så att deras ljus så skingrar en bit av ditt mörker, inte sant? Vi trivs i de här människornas sällskap. Och jag satt i ett samtal med en sån församlingsmedlem här bara för några dagar sedan. Och jag tänkte, wow, ett hjärta så fyllt av ljus. Friska ögon som gör att både kroppen och sinnet liksom fylls av ljus. Och jag var fylld av ljus efter det där människomötet. Och sen så finns ju de där som du tar en lång omväg runt omkring. Kanske på din arbetsplats eller var de finns. Det är där som hittar fel på allt och på alla. Och vi vet... Hur det påverkar oss. Så Jesus, hjälp oss, säger jag, att kunna titta på rätt saker. Och jag vet, jag brukar ju predika till mig själv. Så jag utmanar inte bara dig, jag utmanar mig själv lika mycket som någon annan idag. Jesus, hjälp oss att kunna titta på det som bygger upp. Det som förlöser energi, det som förlöser gåvor hos andra människor. Och på tal om det så måste jag säga att någonting av det roligaste med det jobb jag har att få vara pastor för den här församlingen, det är just att få vara med och förlösa gåvor som finns nedlagda i människor. Jag älskar när liksom, man får se det här, att här finns det nedlagt, här finns det nedlagt, och liksom att bara kanske på något litet hörn få vara med och förlösa det. Tänk om vi allesammans kunde få vara med mera och göra det. Men vi har en själafiende som vill att vi ska titta på fel saker. Titta åt fel håll. Och vår själafiende, han vet vilken kraft som finns i en församling. Där man bygger upp varandra. Där man talar gott om varandra. Där man ser potentialen hos varandra. Där man är med och förlöser gåvor. Det finns en enorm kraft i det. Och därför så har vi också en fiende som vill att vi ska se bristerna hos varandra. Och det här som är kanske att vi ska fokusera det negativa. Det finns någon, vi kan ta nästa bild här. Det finns någon som har sagt så här, jag vet inte vem. Rista beröm i sten och skriv kritik i sanden. Ni vet, ibland så kan det behövas lite konstruktiv kritik. Det kan behövas lite korrigering, lite tillrättavisning och så vidare. Det är inte det jag säger. Ibland behöver saker och ting styras upp i våra liv. Men det här ändå, att berömme, det skriver vi in i stenen så att det aldrig går liksom att utplåna. Kritiken, den skriver vi i sanden som vinden bara kommer sen och blåser bort. Att den är för stunden, för att vi ska kanske ta till oss lite tillrättavisning eller korrigering. Men sen är den borta. Och så det här bygger vi upp varandra. Och jag tänker så här, att det här är någonting som vi vill jobba för, som vi vill sträva till och ha som mål. Också i den här delen av Kristi kropp, Sionförsamlingen i Vasa. Jag tänker, tänk att få ha en sån här positiv atmosfär där vi ser potentialen, där vi det här lyfter fram det goda, det bästa hos varandra. Men det handlar inte bara om församlingsgemenskap. Det handlar också om du på din arbetsplats. Det handlar om du i din skola. Det handlar om du i butikskassan, i bilkön och på Kela, FPA. Jag vet inte nu, jag försöker hitta en sån riktig utmaning för dig eller vad det är. Ja, men det, överallt i vår vardag så har vi liksom det här, den här utmaningen, var vi fäster vår blick. Vad som är vårt fokus, så låt oss be den heliga ande om hjälp att fästa vår blick på det som bygger upp. Fråga nummer två som jag vill ge dig idag som utmaning. Ser du möjligheter eller omöjligheter? Det var ett skoföretag som ville expandera sin marknad och som skickade ut två representanter ut i, det var i Australien det här, och man ville undersöka om det fanns en möjlighet och det här expandera den här marknaden, och det var framförallt bland aboriginerna, den här ursprungsbefolkningen i Australien, som de skulle undersöka marknaden. Och en tid senare så kom två telegram, och det första så löd: omöjlig marknad, alla går barfota. Och så kom det andra telegrammet: oändlig marknad, alla går barfota. Samma marknad, men två olika liksom sätt att se. Den ena såg möjligheterna och den andra såg omöjligheterna. Herdegossen David, han erbjuder sig att gå i närkamp med jätten Goliat. Israels armé, de har stått i flera dagar och skaka av fruktan och skräck inför den här jätten. Och ingen av dem har liksom vågat närma sig Goliat. Och så kommer den här gossen David och han säger att jag ska göra det. Och han plockar några stenar, han spänner slungan. Och medan de här andra darrar av skräck och skakar på huvudet och det här tänker, vilken jätte. Så springer David mot jätten Goliat och så tänker han, stort huvud, det är lätt att träffa. Och då Goliat faller för Davids slunga. Där de andra ser det omöjliga så ser David det möjliga. Mose, han sänder ut 12 spejare för att kartlägga Kanans land, Israels land, som Gud har sagt att Israels folk ska få det här landet. Och de här spejarna, de får i uppdrag av Mose. Vi läser om den här i fjärde Moseboken kapitel 13 och från vers 19 framåt. Uppgiften, så det gällde att ta reda på om landet som folket som bor där är starkt eller svagt. Om de är få eller många. Om städerna där de bor är som läger eller om de är befästa. Om jorden är fet eller mager och om det finns träd eller inte. Visa er modiga och ta med er hit av landets frukt, säger Mose till spejarna. Och efter 40 dagar så återvänder spejarna och avger en rapport. Och de säger så här: vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung. Och här är frukt därifrån. Men folket som bor i landet är starkt. Och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar av Anak där. Ja, landet är gott. Det flyter av mjölk och honung. Men, och dessutom, de här två små orden, men, och dessutom, så hör folket. Och komna så här långt i rapporten, så börjar en oro breda ut sig i folket. Och det liksom, det blir nästan upploppsstämning och knytnävarna börjar lyftas mot Mose och Aaron som är deras ledare. och det hörs kritiska röster. Och det liksom bara sprider sig den här skräcken och oron i lägret. Och då skyndar sig Kaleb, som också var en av de här spejarna. Då skyndar han sig fram för att lugna ner folket. Låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannerligen, vi kan göra det. Men de här andra, de fortsätter rapporten. Vi kan inte dra upp mot det folket, för de är för starka för oss. Och sen fortsätter de och börjar tala om det här landet som de har bespejat. Och så lyfter de fram det ena efter det andra som förstärker hur omöjligt det här projektet är. Landet som vi har vandrat igenom och spejat i är ett land som förtär sina inbyggare. Hur låter det, va? Ett land som förtär sina inbyggare. Ja, men du kanske är på väg någonstans bort från Vasa. Planera kanske att jobba någon annanstans eller åka och studera någonstans. Och undra vilket land ska du flytta till? Nå, hur liksom attraktivt låter det att flytta till ett land som förtär sina inbyggare? Det låter ju nästan som man skulle bli uppeten där. Jag vet inte vad det liksom handlar om, men i alla fall. Och nu förstår ni det här folket som är på väg till ett land som Gud har liksom sagt att de ska få. Och så kommer de här rapporterna. Vill man verkligen ta sin familj och flytta till ett land där folket förtär en? Och så fortsätter spejarna. Och folket som vi såg där är resliga män. Ja, vi såg också jättarna. Och målet bara sjunker och sjunker och sjunker. Och så bygger den ene vidare på den andres omöjlighetsberättelse. Har du märkt att omöjlighetstänkande så har en tendens att smitta av sig? Men mata dig själv med negativa, med pessimistiska tankar. Och liksom, det blir bara mörkare och mörkare. Det är lite så här, att ger du en liten smula mat, en liten brödsmula till en negativ tanke, så kräver det mer. Och så börjar du ge mer och så börjar du ge mera och mera och mera. Och snart så liksom, så är du liksom, sjunker du ner i det där mörkret och negativa. Och det är det som händer med Israels folk. Ju mera de fokuserar det omöjliga, så desto omöjligare ter det sig att det här som Gud har sagt åt dem ska kunna bli liksom verklighet. Och ju längre de betraktar de här jättarna, så blir det ju bara större och större. Och det är ju lite det som händer med oss, vet du. Är det inte så? Att ju mera du fokuserar det svåra, det mörka, utmaningarna, jättarna, så blir de bara större och större. Och du bara krymper och krymper och krymper. Och det är precis det som sker här. Ja. Vi var som gräshoppor i våra egna ögon, säger en av spejarna. Och så var vi också i deras ögon, säger en annan spejare. Det var 12 stycken. Och vet ni, de pratar i mun på varandra så här. Det ena negativa efter det andra att bygga på och förstärka det här. Och så står det så här, att hela folket blev uppfyllt av fruktan. Hela församlingen började ropa och skrika, och folket grät den natten. De ser sina liv begravas i ökensanden. De ser visionen och drömmen om ett annat land, så ser de liksom begravas eller gå i graven, drömmen om det utlovade landet. Några ledande bröder så har talat otro in i deras hjärtan och målat upp det här omöjliga i att det som Gud har sagt ska liksom kunna gå i fullbordan. Och nu är hela folket fyllt av otro. Spejarnas ord väger tyngre än Guds ord just nu, den här stunden. Men så reser sig Kaleb igen. Och den här gången så har han Josua vid sin sida. Och han talar andra ord. Ord av tro, ord av möjlighet. Och han förnekar inte att folket där i Kanans land, att de är starka. Det är de. Men det är inte där som Josia och Kalebs blick vilar. De har sett någonting annat. Och de har sett att det här landet, det stämmer överens med det som Gud har lovat dem. Så de har sin blick fäst vid Guds löften och Guds möjligheter. Och så här säger Kaleb: landet som vi har vandrat igenom och spejat i är ett mycket, mycket gott land. Om Herren har behagt i oss ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss. Ett land som flödar av mjölk och honung. Men var inte upproriska mot Herren och var inte rädda för folket i landet, för det ska bli som en munsbit för oss. Jag tänker att den ena ser jättar och de andra så ser att de kommer att bli en munsbit för oss. Deras beskydd har vikit ifrån dem, men Herren är med oss. Var inte rädda för dem. Hör du skillnaden? De förnekar inte att folket skulle liksom vara starka och resliga. Men de ser någonting mer än det. De ser att Guds beskydd har vikit ifrån dem. Och där ser de en möjlighet att besegra folket. För de vet att Gud går med Israels folk. Och det är där, det är vid löfterna som Gud har gett dem och det är vid Guds möjligheter som Josua och Kaleb håller kvar, liksom blicken. Och Bibeln säger att en annan ande vilar över Josua och Kaleb. Och det är faktiskt så att de är de enda som kommer in i löfteslandet. Gud dömer de andra till att både leva och dö i öknen. Och det är en sån tragedi, för de skulle ha precis samma möjlighet att få komma in i landet som Josua och Kaleb. Och det här är en lärdom också för dig och mig. Det är bara män och kvinnor med Josua och Kalebs ande som får se drömmar och visioner gå i uppfyllelse. Jag tänker så här, att det är möjlighetstänkarna som ju har fött fram saker. Medan vi andra kanske har suttit och tittat på och skakat på vår huvud och sagt att det där kommer aldrig att gå. Och så finns det andra som går och stad. De som skakar på huvudet förändrar inte den här världen, har jag skrivit här. Ja, inte heller tror jag att de bygger Guds rike. Ser du det möjliga eller ser du det omöjliga? Och den tredje och sista frågan som jag kastar ut här idag. Ser du på omständigheterna eller ser du han som är herre över omständigheterna? Så länge Petrus tittar på Jesus så kunde han gå på vattnet. Men så fort han flyttar blicken till stormen och de här häftiga vågorna så sjönk han. Och jag tänker på den där gossen med 5 bröd och 2 fiskar i sin hand. Han tittar inte på det där lilla han har i sin hand, utan han tittar på storleken på Guds hand. Han såg på honom som är herre över omständigheterna. Och jag tänker på Finlands svenska pingstmission som var med och gav sina 5 bröd och 2 fiskar till Afrikamission i Burundi. Några Finlands svenska kvinnor som åkte iväg med en dröm i sina hjärtan. En vision: Burundi för Kristus. Mildred Lindberg, Ethel Kullberg, Else Sandell, ni som är äldre så känner igen de här namnen, och det var några till. Utmaningarna, de var säkert stora. Omständigheterna var inte enkla. Men det gällde liksom att ha blicken fäst vid rätt sak och på rätt ställe för alla de här missionärerna. Och det som började med 5 bröd och 2 fiskar någon gång på 1930-talet. Det har idag vuxit, och nu citerar jag senaste nummer av tidningen Livet. Den pingstkyrka som Finlands svenska pingstmission grundat i Burundi tillsammans med svenska missionärer har idag cirka 1,2 miljoner medlemmar. Hörde du rätt? 1,2 miljoner medlemmar. Det handlar om drygt 80 år det här nu. Vi pratar om. Och den församling där Else Sandell, hon är hemma från Borgå, eller var hemma från Borgå. Hon var med nästan ända från starten 1969. Där hon hade en dröm om att se kyrkan fylld av afrikaner. Och hon slet själv hårt för att vara med och samla in pengar till ett kyrkbygge. Hon överlät sig med en Josua och Kalebs ande. Och sa sannoliken, vi kan göra det. Idag, 50 år senare, så har den församlingen 155 000 medlemmar. Med 90 dotterkyrkor runt om i landet. Och man bygger som bäst en ny kyrka med 10 000 sittplatser. Sannoliken, vi kan göra det. En kvinna från Borgå. Med Josua och Kalebs ande är med tillsammans med ett annat gäng. Och man ger sina 5 bröd och 2 fiskar. Och jag tänker på de här kvinnorna som lämnar svensk kvinna. De såg inte på omständigheterna. På det där lilla de hade i sina händer. Utan de hade sin blick fäst vid han som är herre över alla omständigheter. Hebreerbrevet säger så här 12:2. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Kära församling. Och kära Jesus efterföljare, du och jag är kallade att se med hjärtats ögon. Eller med trons ögon. Paulus han säger så här i Efeserbrevet 1:8. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår. Vadå? Vad är det vi ska förstå? Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, säger Paulus. En Jesu lärjunge så styrs inte utifrån vad de fysiska ögonen ser. En Guds församling styrs inte utifrån vad de fysiska ögonen ser, utan ifrån det vad hjärtats ögon, vad trons ögon ser. Och jag skriver så här, förmågan att se med hjärtat, det är någonting av det mest centrala i en kristens liv. Och det handlar om att se på Jesus. Det handlar om att se på Jesus. Att se att han som bor i mitt hjärta, hur stor hans kraft är i oss som tror. Vi kan ta precis där kommer den här bilden. Hjärtats ögon, vi har kallat att se mig, vi kan ta nästa bild. Ja. Hjärtats ögon så ser det osynliga och ser den osynliga Mose. Det står om honom att han höll ut därför att han såg, liksom såg den osynliga. Och Hebreerbrevets författare så säger också att tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Så vi är kallade att se med hjärtats ögon och till sist så vill jag ännu säga det. Att hjärtats ögon så ser det som inte är till som om det redan vore till. Och jag tänker på en konstnär så ser ju i sitt inre en bild. Och det är en bild av det där konstverket som det en dag kommer att vara. Och utifrån den här bilden så arbetar konstnären målmedvetet. Ända tills han en dag ser det som han redan har sett i sitt hjärta. Och det förunderliga är ju att det som kanske du och jag tycker att, liksom att det där är ju liksom bara skräp, det där är en bit lera, en träbit och så vidare. Det är ingenting i mina ögon. Jag är inte konstnärligt lagd, så för mig är det nog bara en träbit eller en bit lera. Men så finns det konstnärens ögon som ser någonting helt annat, som ser det där finaste konstverket. Och ser potentialen. Och det är så Gud ser på dig. Jag vill att du ska riktigt ta in det här. Gud ser på dig och han ser på sin församling, inte på vad vi är idag utan på vad vi en dag ska bli. Och den bilden så håller Jesus ständigt framför sig. Och jag vill avsluta med att uppmana oss, låt oss göra detsamma med varandra och med människor vi har runt omkring oss. Se potentialen, se gåvorna, se det här som håller på att ta form. Inte det halvfärdiga konstverket, utan tänk att få se och vara med och se vad Gud mejslar fram i våra liv. Och låt oss ge utrymme för visioner och drömmar. Och låt oss vara trons människor som Josua och Kaleb, som vågar ta trosteg om det är så att det är det som Gud kallar oss till på något område. Sannoliken, vi kan göra det. Vad ser du? Var har du ditt fokus? Jag ska be att lovsångarna kommer upp. Vi ska ta en stund i lovsång och vi kommer också att öppna upp för förbön idag. Men vi kan sätta fram sista bilden där. Det jag vill säga, det är det här. Ta med dig det här. Fix your eyes on Jesus. Fäst dina ögon på Jesus. Se på Jesus. Fix your eyes on Jesus. Om du upplever en storm i ditt liv just nu, fix your eyes on Jesus. Eller om din blick är ute och liksom kanske irrar omkring där den inte borde vara. Fix your eyes on Jesus. Få tillbaka blicken där den behöver vara i ditt liv. För att du ska få leva ett fullödigt liv tillsammans med Jesus. Eller om du står just nu i utmaningar som är stora som jättar. Se på Jesus. Se på Jesus. Allt handlar om det, att vi får tillbaka vårt fokus på Jesus. Vad det än är som vi har runt omkring oss, som utmanar oss, så handlar det om det här. Se på Jesus. Se på Jesus. Om du håller på och sjunker, se på Jesus. Vi ska be tillsammans. Och vi öppnar också upp förebönsplatsen ikväll. Kanske du har någonting som du själv känner att du bara vill bara sträcka dig till Jesus, eller du bara vill att den helige ande kommer på nytt med den här första kärleken, att du får tillbaka det här, att få blicken på Jesus, att Jesus får mera plats i ditt hjärta. Eller kanske finns det någon